Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Och än en gång så är det dags för ett litet sånt här extra avsnitt, eller om man ska säga.
Ja, lite kul var.
Ja, den här gången så testar vi en grej som är att vi kommer lägga en del av det här avsnittet bakom så kallad betalvägg. Och vill man ta sig förbi den betalväggen så går man in, vadå Jakob?
Monopol.se.
Ja. Och där kan man signa upp på Kapitalet. Då får man då, förutom att man får hela det här avsnittet och liksom tidigare inlåsta avsnitt, så får man också alla andra avsnitt utan reklam.
Exakt.
Och som förra gången som vi gjorde ett sånt avsnitt så kommer vi ha lite lyssnarfrågor. Har man sådana frågor så kan man mejla mig på gunnar@monopolmedia.se. Vilka bra frågor ni ställer. Jag är verkligen imponerad. Jag ska vara helt ärlig. Det har länge varit ett running gag på den här redaktionen att vi får så dåliga frågor. men jag har verkligen steppat upp. Alltså så mycket verkligen.
Det är en kul blandning av liksom väldigt seriösa frågor och totalt oseriösa frågor som jag gillar.
Ja men verkligen. Och sen så har vi varsin grej som vi vill prata om också, som vi har förberett lite grann. En så kallad spaning. Får man säga spaning i nådens år 2023?
Ja, får man.
Nu är det gjort. Vi har varsin spaning, lyssnarfrågor och allting kommer efter det här. Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Ska jag börja göra?
Ja.
Mm. Vad är en normal ränta, Jakob?
Oj, vad svårt. Jag vet inte.
Nej, men det är fan svårt. Alltså, det är en fråga som nationalekonomer och traders och banker och hushållen och verkligen också centralbanker funderar väldigt, väldigt mycket på just nu.
Men tänker man då så här, vad borde räntan vara just nu?
Vad är typ en normal ränta? Alltså så här, de flesta är liksom överens om att nollränta, det var typ inte så normalt.
Nej.
Vissa tycker att det var bra, vissa tycker att det var dåligt, men ingen tycker nog att det var så normalt liksom.
Precis lika lite som typ 500% var normalt.
Nej, men precis. Ja, men exakt.
Så någonstans mellan 0 och 500%.
Precis. Och de flesta skulle jag vilja säga säger saker som att en långsiktig ränta bör ligga på någonstans 3-4% typ.
Mm.
Det håller du med om det. Det är ett svar man har hört i alla fall.
Låter rimligt.
Mm. För det är liksom en nivå som vi har varit på förut. Och förut så har man också klarat betydligt högre räntor än 3-4%. Det har olika tanter med 9% belåning i min bostadsrättsförening fräst åt mig på olika städdagar när jag har försökt säga att kanske så är de här rekordsnabba räntehöjningarna faktiskt något ganska omvälvande för vår ekonomi. Då får man fått höra, vi har klarat högre förut.
Ja, men det är härligt tycker jag. Vi ungdomar vet ingenting.
Nej, vi vet ju inte det. Men min tes är någonstans att någonting har förändrats i grunden i vår ekonomi. Och därför så måste man kanske tänka annorlunda kring vad en normal ränta är för någonting. För det som var normalt i världen då är inte normalt nu.
Mm.
Och normalt är ett väldigt relativt begrepp.
Ja, det får man säga.
Jag har ju läst ganska mycket retorik på universitetet. Skrev aldrig C-uppsatsen, det grämmer mig lite faktiskt. Men, ja.
Men läste ändå C-kursen.
Läste C-kursen, klarade de andra kurserna på C-kursen. Och eftersom jag klarade det så vet jag att det finns tre typer av argument man kan ha för att stödja en tes. Etosargument, alltså argument som utgår från ens egen person.
Mm.
Och jag kan väl helt enkelt bara säga, jag har gjort Sveriges bästa ekonomipodd i 6 år, så jag har rätt i det här.
Ja, okay.
Men det är ett ganska svagt argument, om jag får bedöma det själv. Det finns också logosargument, argument som utgår från logiken, från siffror, från statistik. Och sådana argument finns det ju för att stödja min tes också. Det räcker att titta på hushållens skuldsättning och det faktum att vi nu faktiskt har minskat BNP för andra kvartalet i rad, en så kallad recession.
Mm.
Med dessa då så kallade normala räntor.
Ja.
Men det är faktiskt inte det viktigaste, utan jag skulle vilja prata om patos, om känsloargumenten här.
Mm.
Skulle du prata lite om känslor generellt kanske?
Ja.
För det är någonting som jag har lärt mig om ekonomi av att jobba med det här programmet i 6 år, etosargument, så är det ju att ekonomi verkligen, verkligen inte är det här, liksom, den här liksom strikta om A så B-vetenskapen som den så gärna vill måla upp sig som.
Nej.
Utan liksom, för varje vältänkt teori om hur varuflöden fungerar så finns det en annan välbelagd teori om att de absolut inte funkar på det sättet som den första välbelagda, vältänkta teorin presenterade.
Eller så kommer en verklighet som går på tvären mot vad som står i böckerna.
Verkligen så. Alltså det, ekonomi är att studera människor och vi människor beter oss på alla möjliga sätt men ganska sällan rationellt. Och kanske framför allt så är det så att vi människor känner saker. Så nu när vi då befinner oss i vad som måste beskrivas som ett ekonomiskt läge, så menar kanske folk att vi måste kanske lägga våra känslor åt sidan och fokusera på det fundamentala, på de här siffrorna som kan tolkas på olika sätt.
Mm.
Parentes, men som enligt personerna som säger att vi måste fokusera på de fundamentala siffrorna givetvis bara har en åsikt om hur de kan tolkas. Men jag menar tvärtom. Om ekonomin är studien av mänskliga beteenden så är det mer viktigt än någonsin att fokusera på hur vi människor känner i vad som alltså måste beskrivas som ett så kallat ekonomiskt läge. Så hur känner vi människor just nu? Hur känner du, Jakob?
Men intrycket är att, om man bortser från vad jag känner, att det råder någon allmän liksom depression just nu över sakernas tillstånd.
Ja, jag valde att kombinera patos och logiskt argument och gå till statistik över känslor.
Ja, okej.
Okay. Jag vände mig till Sveriges känsligaste ekonomiska myndighet, Konjunkturinstitutet, KI. Konjunkturinstitutet har inte bara i uppgift att mäta det nästan obegripligt svårdefinierade begreppet konjunktur, utan de har också i uppgift att lyssna på oss svenskar när vi berättar hur det känns just nu. Om den svenska ekonomin är en nydumpad 26-åring som för första gången börjat ifrågasätta hur bra föräldrarrelationer hen egentligen har och huruvida det kan finnas ett samband mellan ens fars oförmåga att uttrycka känslor utan att lämpa över en ansvarsbörda på en själv och ens egen oförmåga att känna trygghet i kärleksrelationer, så är Konjunkturinstitutet den där psykologen med grånande brunt hår, en snygg knut och en dyr persisk matta i väntrummet som lägger huvudet på sne, ser en förtroligt i ögonen och säger: och hur känns det för dig? För att tala klarspråk, Konjunkturinstitutet ringer då och då runt till massa svenskar och frågar om hur deras egen ekonomi och Sveriges ekonomi känns.
Det är kul.
Det är kul. Sen laddar de upp den här statistiken i ett hysteriskt användarovänligt databassystem. Alltså det är helt sjukt. Det tog mig otroligt lång tid att få fram de här siffrorna. Men det har jag nu gjort. För jag har härjat runt där för att höra hur det känns för oss. Det de gör väldigt konkret är att de tar fram något som kallas för konjunkturbarometer hushåll. Det är ett sammanställt mått av att man har frågat, jag tror att det är 1500 personer eller 1500 hushåll, om hur de känner kring sin egen ekonomi just nu jämfört med 12 månader sedan, sin egen ekonomi om 12 månader, svensk ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan, svensk ekonomi om 12 månader, plus hur troligt det är att de köper så kallade kapitalvaror nu och i framtiden. Alltså typ, hur troligt är det att du köper en bostad, att du köper en bil och så vidare och så vidare.
Så det är verkligen en barometer i ordets verkliga bemärkelse, att man liksom försöker sondera bara liksom känslan.
Det är kvantifierade känslor. Det är liksom en fet vibe-check kring hur hushållen känner kring ekonomin. Ja. Och vi känner en jävla massa saker, ska det visa sig när man laddar ner det här. Mm. Den här barometern landar då i en siffra. Det är liksom ett index. Där 100 är normal ekonomi. Normala känslor för ekonomi. Helt genomsnittligt. Värden över 100 är en starkare ekonomi normalt. Värden över 110 är en mycket starkare ekonomi normalt. Värden under 100, svagare ekonomi. Värden under 90, mycket svagare ekonomi än normalt.
Hur långt tillbaka i tiden finns den här datan?
1996. Vad tror du att den här siffran ligger på just nu?
93.
72,8. 72,8. Värden under 90 visar alltså en mycket svagare ekonomi normalt. Och vi är nere på 72.
Oh, jävlar.
73 då, kan man säga. 2008, under den globala finanskrisen, så bottnade den här siffran ur på 81,4. Okay. Så vi tycker alltså att det är värre nu än under finanskrisen.
Otroligt.
Alltså, och ännu värre blir det om man tittar på den så kallade mikrodatan, alltså hur hushållen känner för sin egen ekonomi bara och inte för liksom hur Sveriges ekonomi går och sådär. Man har gjort den här mätningen som 96 då. Tittar man på den datan så är de 19 lägsta noteringarna, alltså de 19 månader som folk har känt sämst för sin egen ekonomi, alla de noteringarna är från 2022 eller 2023. Den 20:e sämsta månaden är från 2008, men de 19 sämsta noteringarna är från i år eller förra året.
Otroligt.
Med andra ord, folk upplever att de aldrig varit med om det som händer just nu. Det finns, skulle jag säga, två förklaringar till varför det skulle kunna vara så här. Den första förklaringen är väl då att människor är dåliga på att uppfatta det ekonomiska läget. Man överdriver helt enkelt. Folk är sjåpiga. Det är inte så jävla illa. Kolla på BNP. Det är inte ner så mycket. Visst, ner 2 kvartal i rad, men jag menar, det är inte rekordmycket ner. Kolla på arbetsmarknaden. Den har klart sig jättebra. Ändå är det alltså de 19 värsta vibe-månaderna sedan 96. Jag skulle säga att hade det varit 3 dåliga månader så hade man kunnat komma med den här förklaringen. Men när det är 19, då är det fan någonting som har förändrats ändå. Mm. Och det får mig att landa mer i att de här måtten som man har, liksom arbetsmarknad, BNP-utveckling och så vidare, de kanske inte riktigt lyckas fånga det som folk faktiskt upplever. Det folk tycker spelar roll. Liksom. Det kanske är någonting annat helt enkelt. Det närmaste jag har kommit en statistisk förklaring, det är reallöneutvecklingen som med de senaste årens inflation har utraderat ganska mycket faktiskt av den utvecklingen som vi har sett. Vi är nu tillbaka på 2015 års löner. Mm. Men då med 2023 års räntor. Och om man kollar på att det som det här liksom ska mäta är typ hur har du det nu jämfört med ett år sedan. Folk kanske inte tar det typ jättebokstavligen och tänker exakt 12 månader sedan, utan man kanske mer tänker typ hur hade jag det nyss. Mm. Då är det sämre. Folk har det fett mycket sämre liksom. Och det är det här jag menar när jag menar att nollränteåren har förändrat någonting fundamentalt i vår ekonomi. Alltså, vi har skapat en situation, obviously. Någonting hände under det här decenniet där räntehöjningar till normala nivåer har skapat de 19 värsta månaderna i typ alla människors ekonomiska liv. Det jag försöker säga är helt enkelt är att det kanske är dags att tänka om lite kring vad som egentligen är normalt.
Jag tänker massor av saker. En grej som jag tänkte på nu när du berättade om det, det var ju Andreas Wenckas sommarprat. Mm. Och han är inne mycket på med liksom ojämlikheten i Sverige. För det är en intressant del av det här också. Det är att samtidigt som reallöneökningarna har uteblivit. Mm. Och jag antar att till och med gått ner. Reallönen har gått ner.
Ja, så är det.
Så är det väldigt, väldigt många människor som har blivit sjukt rika de senaste åren.
Ja, men verkligen.
Och det är lite så här, den här otroligt kloka personen som gick bort från dagen, Charlie Munger. Mm. Han pratade ofta om det här.
Liksom, skubba sig vem det är.
Ja, men precis. Han är då liksom nummer två, eller en av liksom...
Ja, men nummer två.
Han är då nummer två på Berkshire Hathaway tillsammans med Warren Buffett.
Ja. Fruktansvärt rik förmögen man.
Verkligen. Ja. Och gick bort 99 år gammal häromdagen. Han pratade mycket om det, att människans största problem är ju liksom envy. Liksom. Att folk hela tiden jämförs med andra. Och jag tror att det kanske blir särskilt illa i en sån här tid när väldigt många människor ser liksom de reala lönerna gå ner och man får ekonomiskt sämre samtidigt som grannen kör en Lamborghini liksom.
Ja.
Det skulle kunna spela in här, tror jag.
Ja, men precis, och jag menar, det är väl en del av att också att BNP-utveckling, alltså det vi kallar för tillväxt eller liksom hur det går för Sverige och så där, det fångar ju inte alls fördelning överhuvudtaget. Alltså det måttet säger ju ingenting om typ hur en enda enskild person har fått det, utan det säger ju någonting om typ en ganska så här vag samling siffror liksom, mm, som man har tryckt ihop och kallar för typ hur går det för Sverige någonstans. Och vi kanske kommer till det sen, men jag tycker inte det kanske är ett jävla typ, det är inte ett jävla värdefullt mått. Det säger ju ingenting om vad vi vill. För er som betalar för kapitalet så fortsätter det här avsnittet nu. För er som inte gör det så kan man gå in på monopol.se och signa upp om man vill höra hela det här avsnittet samt alla avsnitt av kapitalet utan reklam. Vi har ju en kampanj precis just nu också, Jakob, här i juletider.
Ja, jag har förstått att jag prissatt det lite fel, men då fram månaden ut så kan man då köpa tillgång till kapitalet utan reklam och alla de här bonusavsnitten, mm, för 12,50 första månaden.
Fett bra pris. Ja. Ja. Ja, så att, gör det. Monopol.se, årets julklapp. Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul. Ja.
Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse. Mm. Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då. Mm. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin. Mm. Man kan sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack! Men tack för att du lyssnade. Okej, då är vi ju inne i värmen här tillsammans. Mm. Vi som betalar för kapitalet.
Det som en gång i tiden hette styrelsen, det är fortfarande okej att kalla sig för styrelsen.
Ja. Mm. Det kom en nyhet för någon månad sedan, var det väl. Tiden går så fort nu under hösten.
Ja.
Men om Riksbanken, de behöver 80 miljarder i ett kapitaltillskott för att liksom kunna fortsätta sin verksamhet.
De är typ Riksbanken, den myndighet som skapar pengar, är typ konkursmässiga.
Och det är det här som låter konstigt, för att vi har ju poddat om Riksbanken massor med gånger och hur den funkar. Och många tror ju att de bara borde kunna täppa till de här hålen genom att trycka lite pengar själv, eller hur?
Ja, jag är fortfarande inte övertygad om att de inte kan det, men ja, du får väl förklara för mig.
Nej, men i teknisk mening så kan de det. Men Riksbanken i Sverige, till skillnad från en del andra centralbanker, de upprättar då resultat och balansräkning ungefär som vilket företag som helst.